One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty.
Och det är jag så oerhört stolt över, Sofie.
Sannoliken jag också.
Ja, men du vet, vi har ju båda haft lite liksom knackig relation till vår hy, till vår hud.
Ja, det får man säga.
Framförallt när det gäller akne.
Ja, det har varit jobbigt.
Jag kan också liksom uppleva ibland att jag ser på mig själv som tjejen med akne, även om jag inte har aktiv akne just nu, för att det är någonting som sätter sig i liksom ryggmärgen,
ja,
på en.
Verkligen, alltså så, hur ser man ut från vissa vinklar, och nej, nu kommer det synas, alltså typ att man är liksom, att ärren syns tydligare i vissa vinklar och liksom, ja, sen är det ju inget fel med det, men det gör ju ändå att man, det är någonting som gör att man får, att självförtroendet får sig en törn.
Verkligen. Ja. Men det som jag är så stolt över att få jobba med Indie Beauty är ju att de är ett hudvårdsmärke som aldrig har retuscherat sina bilder. De har aldrig förställt kroppar, hud, ingenting.
Nej, och de har också sån enorm mångfald när det kommer till både ålder på sina modeller, hudtyper, även då olika hudproblem. Exakt. Att man liksom inte retuscherar någonting.
Och nu har ju Indie Beauty en fantastisk grej, nämligen en keps som kompletterar din SPF, vill jag först och främst säga.
Ja, verkligen.
Men samtidigt så bidrar den till Suicide Zeros viktiga arbete för att minska antalet självmord och självmordsförsök.
Mm.
Och för varje såld keps så går hela vinsten, 100 kronor, direkt till Suicide Zero. Och den här kepsen finns att köpa hos indiebeauty.se eller hos Apotea. Bright things ahead, står det på den.
Wow, tack Indie Beauty. Vi är sponsrade av Mindler, och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet, och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Hur behandlar man då utmattningssyndrom, och går det att bli helt frisk?
Ett utmattningssyndrom befinner sig ofta ganska länge i någonting som kallas för en uppbyggnadsfas. Och det här är den första fasen, och den kan pågå länge, ibland i flera år.
Mm.
Det är en period som kännetecknas av för mycket stress och för lite återhämtning. Och då kan det handla om att man har höga krav, snabbt tempo, känner stort ansvar, och man har brist på stöd från jobbet och på hemmaplan. Det kan vara konflikter, sjukdom, problem med ekonomi som också kan bidra till att tillvaron känns pressad och kravfylld. När krav och måsten tar över så hanterar många det genom att anstränga sig ännu mer. Mm. Man börjar springa fortare när man istället borde dra i nödbromsen eller åtminstone sakta ner ordentligt. Om du kan söka hjälp redan i det här stadiet så är det såklart jättebra. Sedan går det naturligtvis att få hjälp även i ett senare stadie i förloppet, men då tar det oftast längre tid. Du kommer i en behandling få ta del av information om ditt tillstånd. Du kommer att få jobba med värderingar, sömn och återhämtning. Och vi kommer att jobba med något som kallas för funktionella analyser. Du kommer få jobba med dina tankar, din andning, medveten närvaro. Och vi avslutar alltid med en plan för hur du ska fortsätta jobba vidare och också för att undvika återfall.
Mm.
Många oroar sig ju för att de inte kommer att bli sig själva igen efter en svår stressrelaterad ohälsa. Mm. Och det är såklart svårt att säga hur det blir för varje enskild individ. Men frågan är ju också om man faktiskt vill komma tillbaka till precis det beteendemönstret som man hade innan.
Mm.
Eller om det faktiskt kan vara ett värdefullt uppvaknande som leder en in i ett nytt, mer hälsofrämjande förhållningssätt till livet.
Ja, gud, det är så sant. Att, så, nej, man kanske inte kan bli helt frisk om man då menar att man ska kunna leva precis som man har gjort innan. Men frågan är precis som du säger, men det är ju det man inte vill. För det var ju obviously ohållbart för dig. Liksom.
Eller hur? Precis. Och sen vill jag såklart inte lägga en stressrelaterad problematik helt och hållet på en individ. Det är ju alltid omständigheter som påverkar. Så det är klart, går man tillbaka till exakt samma situation i livet också med de yttre omständigheterna så är ju sannolikheten hög att man faller dit igen. Mm. Så att jag tänker att det här kan i bästa fall leda till en positiv förändring på sikt.
Ja. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Hej våra kära vänner och välkomna till ett rykande färskt nytt avsnitt nummer 485 av Ångestpodden.
Hej hej!
Mår du bra?
Ja, det gör jag. Hur mår du?
Jo men jag mår okej. Jo men jag mår bra.
Ja, gött.
Du, vi ska göra en helt sinnessjuk sak.
Mm.
Vi ska i samband med att Avicii Arena firar 3 år podda i Avicii Arenas Skyview.
Ja. Och det har ju aldrig hänt innan.
Nej men for the first time in history.
Ja, vi är liksom först på den bollen kan man säga.
Ja men
i den lilla glasbollen.
Ja men för man kanske har sett att på Avicii Arena så går det ju liksom ja men en Skyview helt enkelt.
Ja.
En stor rund glasboll.
Ja, alltså det är ju en hiss.
Exakt.
Ja.
Med utsikt över hela Stockholm.
Yes.
I den här kommer vi podda.
Ja. Ja, det ska bli otroligt. Och vi kommer ju ha spännande hemliga gäster med oss i den här podden.
Ja, men jag är så nöjd över gästerna som kommer.
Och det här kommer ju släppas som ett bonusavsnitt kan man säga. Om ett litet tag.
Exakt.
Ja, det ska bli kul.
Det kommer bli otroligt. Mm. Vi är så peppade. Och så vet vi alltså, att man får leva och göra sånt här.
Ja. Otroligt.
Men du, på tal om otroliga saker och också musik så har ju vi idag med oss Elin Wig.
Ja, och Elin har ju på ett sätt redan gästat Ångestpodden. För Elin var ju alltså med oss under vår livepodsturné som vi gjorde i höstas.
Det stämmer, hon var ju med oss i Göteborg.
Ja.
Och när hon var med så blev ju liksom livepodden next level.
Ja, verkligen.
För att hon liksom kunde på något sätt, det blev ju som att hon tonsatte det vi sa.
Mm.
Alltså förstår du? Mm. Även fast det var hennes låtar, hennes texter, så går ju liksom Elin och Ångestpodden hand i hand.
Mm. Verkligen. Och idag är hon alltså här för att gästa riktiga Ångestpodden.
Ja, exakt.
Ja.
Och jag är så glad att vi pratar mer om tjejer och ADHD.
Ja.
För ni är så många som önskar det. Alltså Elin kan ju såklart bara prata utifrån sina egna erfarenheter. Men jag är övertygad om att många kan relatera big time.
Mm. Och sen blir det ju ett avsnitt om att skämmas över sin egen existens.
Mm.
Och det tror jag att typ alla kan relatera till. Alltså jag tror att väldigt många har varit i den känslan någon gång, men sen är man ju där mer eller mindre.
Också bekräftelsebehov.
Och emetofobi.
Ja.
Vi hinner. Nej, men gud,
vi hinner. Ja. Vi hinner så mycket. Också for the first time in history. Det blir livemusik i Ångestpodden.
Ja, det var fan på sidan.
Jag tycker det.
Ja.
Gud, det kanske är en ny grej. Och Elin tar liksom fanan.
Ja, verkligen.
Men nu rullar vi intervjun med Elin Wig.
Varsågoda! Hej Elin och varmt välkommen äntligen ja. Till Ångestpodden.
Tusen, tusen tack. Jag kände att jag vill ha, liksom, applådera bara för att jag är så lycklig att vara här.
Men vet du, vi sa, alltså, du har ju egentligen gästat Ångestpodden en gång innan. Live.
Live. Mm. Ja, precis. In person, in front of a live audience.
Ja, det var
ja,
så.
I Göteborg. Exakt. Så fick jag ju sjunga några låtar.
Och så några av våra lyssnare har ju liksom sett den här trion redan.
Mm. Ja. Mm. En ikonisk trio.
Ja, faktiskt.
Gås.
Och det var så pirrigt kan jag säga. För det var så rörande. Alltså ni var så bra. Och så satt jag i publiken och jag var så här, nu ska jag upp och sjunga här.
Det var det här som var så bra.
Ja. Ja, men det var sån känsla. Jag har aldrig känt att min musik har liksom så hit as hard.
Ja, men för det var ju det att det knöt ihop allting.
Ja, ja, verkligen.
Okej, Elin, du ska få berätta för våra lyssnare. Vem är du?
Ja, vem är jag?
Mm-hmm. Den stora frågan.
Den stora frågan. Men jag är artist, ganska ny i den här branschen. Typ har liksom haft ett år nu av att vara artist ordentligt. Så jobbar liksom, signad på Sony, 23 år gammal, bor i Årsta.
Dröm.
Galen kvinna.
Men alltså fatta vilken dröm. Och alltså ett år, det är så lite tid. Mm. Men kan man, alltså lever du nu ett liv du har drömt om?
Ja, på riktigt gör jag det. Och det är så sjukt för att hela tiden så liksom bockas grejer av som har stått på min bucketlist alltid. För jag har liksom varit så, jag har varit så nördig, ni vet, så här, i att följa andra artister, liksom se hur är livet som artist. Så här.
Mm.
Och det är så mycket som jag bara så här, vara med i Nyhetsmorgon. Mm. Alltså göra det här. Släppa låt. Åka på turné. Eller vet, så här, sånt som jag bara, som andra kanske inte heller tänker på. Men jag bara har alltid vetat vad det innebär att vara artist.
Mm.
Och kunna liksom bocka av det är helt sjukt.
Är det så? Ja, det är underbart.
Ja. Du ska få ångest på den frågan. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Oj. Jag tänker på många, många år i mitt liv. Alltså jag tänker på min tonår och på att gå runt och vara och ha så konstiga, jobbiga tankar hela tiden.
Mm.
Som styr liksom livet. Mm. Som styrde mig väldigt mycket.
Men du har ju precis nu släppt låten Jag är ett monster.
Ja.
Alltså kan du inte så, vad handlar den om? För ja. Den är ju, alltså den är så vacker, Elin. Nej, men den är det.
God man.
Ja, den är det. Den är det.
Nej, men så här, jag har faktiskt funderat mycket på så här, hur jag skulle beskriva den. Ja. Jag tror att den betyder lite olika dagar. Men jag skrev den när jag hade fått min ADHD-diagnos. Och det var som att så här, det var så mycket känslor och tankar kring allt som har blivit fel. Alltså allt som liksom relationer som har gått dåligt och liksom hur jag har sett på mig själv, inte liksom fattat varför saker blivit fel. Så att jag behövde bara få ur mig så här, både självhat och alla dåliga tankar om mig själv. Det var som att jag bara, nu måste jag säga precis det jag tänker om mig själv. Men också lite på något vis liksom förklara för mig själv och för andra att så här, jag gör mitt bästa också. Jag gör mitt bästa. Men jag tycker också att det är kul i låten att det är som att jag beskriver ju en svår person, alltså jag själv liksom. Men så ber personen ändå stanna efter att jag har rabblat upp allt skit om mig själv. Det är också lite så här spännande dynamik tycker jag. Att ändå vara så här, det är ändå lite sjukt att bara, men stanna, vi har kul. Jag har sabbat alla vänskaper, men ändå, jag är rolig liksom.
Ja.
Men jag tycker att det är lite, jag tycker det är en fin så här, ja, grej att leka med. Att bara, jag är kaos, men snälla. Mm.
Men snälla stanna här.
Ja.
Men känner du att du har sabbat många vänskaper tidigare? Eller är det en känsla, eller är det så liksom?
Alltså inte massor, inte tusen,
men några stycken.
Men några stycken.
Ja.
Alltså både liksom kärleksrelationer och vänskaper. För att jag har alltid varit haft svårt att vara så här ärlig. Alltså det har varit ett jättestort problem. Delvis för att jag då inte har känt mig själv så bra och inte fattat mina behov. Så jag har liksom stött ifrån mig folk. Mm. Det var liksom, jag hade någon kompis i så här, mellanstadiet, högstadiet, som alltid var så här, ska vi ses och hänga? Alltså varje dag efter skolan typ. Och jag bara, nej, nej, nej. Och det var bara för att jag hade ångest typ och kände mig så här dålig och konstig och visste inte hur man var en vän. Och hon trodde väl bara så här, hon gillar inte mig för hon var elak liksom. Men jag har liksom haft svårt att sköta relationer. Svårt att höra av mig. Svårt att liksom säga till folk att jag tycker om dem. För jag har bara levt typ. Jag har varit så här, alltså jag har inte riktigt fattat hur relationer ska funka. Mm. Jag har behövt lära mig hur man sköter en vänskapsrelation. Det har inte kommit naturligt riktigt.
Ja, intressant.
Ja, det tycker jag också. Men vi pratade ju med dig liksom för intervjun och då beskrev du liksom dina minnen av ångest redan från barndomen, alltså när du liksom var ganska liten.
Ja.
Kan du inte berätta om det?
Jo, alltså det är liksom, jag har alltid varit väldigt känslig för så här stämningar, ni vet.
Mm.
Och det är också mycket så här ADHD, för man tar in så mycket, man känner så mycket, man har så mycket så här känselspröd. Jag har så mycket känselspröd. Alla säger så. Ja. Nej, men förlåt. Men så att liksom, det har varit lite så här bråkigt hemma. Alltså att mina så här föräldrar, det har varit en del bråk och det har varit en del så här misskommunikation. Och det ledde till väldigt mycket ångest som jag liksom inte hade något ord för då. Men det var så här mycket, det var så här tryck över bröstet och det var mycket så här alltid vänta på att någonting ska hända.
Mm.
Sitta i bilen på väg till landet och bara så här, snart kan det bli bråk. Och det skapar ju en ångest, eller det är ju ångest, liksom den här förväntan att så här, när som helst kan det bli en dålig stämning.
Mm. Ja,
när
som helst. Man sitter och liksom bidar tiden, att så här, när händer det någonting? Liksom.
Ja, och då minns jag väldigt mycket så här fysiskt liksom att jag bara var så här stressad och spänd och försökte bara så här undvika så mycket jag kunde med så här hög musik eller så här liksom. Ja, men så att det är nog mina första liksom minnen av ångest.
Mm. Men du sa också att liksom i skolan var du den här typiska klassens clown.
Ja.
Alltså, men hur hade du det i skolan?
Ja, alltså det är en jättebra fråga. Alltså det måste jag nog ta några år i terapi och se hur jag faktiskt hade det. Men jag brukade beskriva att gå i skolan som att så här, jag var en ko som var utsläppt på grönbete. För jag tyckte det var så himla kul att så här, få vara på ett ställe, bara kunna babbla med folk och kunna så här, ändå springa runt lite i korridorerna. Och sen gick jag musikgymnasium, så då kunde jag liksom skriva låtar ju på skoltid. Alltså allt det var kul. Liksom att jag fick så här, showa. Men det är så mycket som fanns inom mig som jag inte fick ur mig liksom.
Mm.
Att jag bara kände mig inte, alltså jag hade så svårt att sätta mig ner med uppgifter och liksom hänga med på lektionerna. Det var mycket att jag bara så här, inte heller vågade fråga om hjälp typ till mina kompisar, utan då liksom fick jag väl kämpa liksom, jag gick hem och så satt jag natten innan inlämningen, hade lite hjälp av mina bröder typ ibland som kunde hjälpa mig, men kände inte att jag liksom var som de andra. De klarade sig så bra och så, men jag var så trött. Jag blev så trött av att gå i skolan.
Mm.
Och liksom, ja, men ja, jag kompenserade bara genom att skämta och charma lärarna typ.
Liksom. Men ja, för du klarade ändå av typ så inlämningar, alltså du fick klarade ändå skolan, alltså rent resultatmässigt.
Jo,
så att säga.
För att jag fick ett hyperfokus i gymnasiet att jag skulle bli A-barn. För att mina bröder var det. Och jag bara, I don't want to be stupid anymore. Typ. Och jag var ju inte dum. Liksom.
Nej,
det var
nej.
Bara att jag inte, skolan var klurig. Jag hade ju liksom inte, jag fick ju inte den extra hjälp jag hade behövt. Liksom, egentligen. För att jag inte visste att jag hade ADHD och ingen annan sa det heller.
Nej.
Exakt.
Men då blev det så här ohälsosamt. Att så här, ja, min självbild var, eller så här, jag bestämde mig för att mitt självvärde låg. Att jag skulle få bra betyg.
Mm, mm.
Så då fick jag ju skitbra betyg. Liksom. För att jag kunde vara briljant på, alltså jag har alltid så här skrivit bra typ. Det kunde jag ju göra superfin uppsats så dagen innan liksom. Men det tog ju så mycket kraft, alltså så dubbelt mycket kraft som det skulle behöva ta om jag hade haft hjälp kanske.
Ja, men exakt. Men för jag bara tänker där, alltså just med dina bröder, hade de det liksom lätt i skolan eller var de
så? Och de hade, eller det är det jag tror i alla fall, och de gick så natur, ni vet. De fick mer så här, min pappas liksom så, akademiker och civilingenjör vibe. Och satt med varandra, alltså de hjälpte varandra också.
Men var det aldrig någon som liksom märkte att du hade det lite svårt? Alltså du hade inte det svårt eftersom du klarade resultaten, så jag förstår om man inte la märke till din ADHD av den anledningen.
Ja.
Men var det liksom ingen som så här, märkte att du typ satt uppe på nätterna eller att du funderade själv på om du skulle kunna vara ADHD?
Nej, jag funderade aldrig på det. Alltså det var någon gång någon kompis sa det, jag typ gick i trean i gymnasiet. Och bara, när jag typ hade haft någon rant, ni vet, och bara babblat. Och hon bara, kan inte kolla att om du har det. Du vet, jag bara, vad säger du nu? Startade lite bråk typ. Jag bara, fan vad du är elak. Alltså, säger du till mig nu?
Men man känner sig påhoppad typ.
Ja, och jag, men det var liksom ingen, inte vad jag kommer ihåg. Alltså så ledsen om någon lärare sitter där och hintat någon gång och jag har missat det. Man har ju lite svårt ibland med det sociala också. Men nej, alltså jag hade ju fina lärare. Alltså det hade jag. Men jag tror inte att de märkte av så mycket. Men de märkte, alltså jag har blivit tillsagd mycket för att jag babblar på lektionerna typ och sånt där. Och att jag är stör och att jag är sprallig och sånt. Så det har de ju märkt. Men det kanske också bidrog till stämningen. Men jag vet att det var en så här. Det här är ändå ett moment. Det fanns en så här specialpedagog, säger man så. Eller så med liksom extra hjälp. Som alltid såg på mig lite så här. Alltså inte på någon, som bara såg mig så här i korridoren när jag liksom skulle gå in i biblioteket typ och sätta mig och skriva, du vet. Det var som att han bara, ögonen var så här, om du behöver prata så finns jag här, du vet. Och jag kommer ihåg att jag bara, oj, tänk om jag fick prata med någon sån här som kan hjälpa lite extra typ. Men så var jag så här, men det kan jag ju inte. Nej. Jag har ingen diagnos.
Nej,
men
det ska väl jag. Det ska väl jag.
Men det var som att det fanns någon så här, typ ett sjätte sinne hos både han och jag. Att jag bara såg och bara...
Ja, han hade kanske lite så aning.
Ja, jag tror han typ fattade lite. Kan inte han höra av sig typ efter om man hör det? Och bara, jag visste det.
Ja, jag visste hela tiden.
I knew it, queen.
Ja, men för du har ju varit inne lite på det nu, just den här känslan av att liksom inte tycka om sig själv. Man kan känna att man är en udda fågel, men man kan ändå inte riktigt sätta fingret på vad. Liksom. Alltså, kan du beskriva den känslan lite mer? Liksom, hur var det att inte tycka om sig själv?
Ja, alltså det var ju väldigt så här dramatiskt ändå. Mm. Det var mycket att jag bara fick liksom så elaka tankar om mig själv, alltså under yngre tonåren så här, och bara satt och bara, du är så konstig, du är så ful, du är så, alltså du är liksom inte som de andra, det är liksom, och så skämdes jag typ en del att jag bara, varför ska jag tro att jag är någonting, för att jag sjöng mycket så här, jag tog mycket plats och socialt och så där, och sen så kunde jag få en sån liksom ångestsköljning efteråt ibland, det jag liksom hade en bild av att så här, Elin, sätt dig ner. Alltså det var det jag sa. Sätt dig längst bak i klassrummet och låt någon annan. Det är så pinsamt. Alltså det, jag tyckte det var så pinsamt. Så här, att jag bara, att jag har tagit plats och att jag tror att jag är någonting. Det var så här, så elak röst liksom till mig att så här, du förtjänar ingenting. Alltså så. Det var bara så, det var som att du kunde attackera mig typ. Och jag bara tog det typ och höll med rösten. Jag bara, du är ju, alltså jag landade i att jag var sämre än alla andra. Alltså det var jag bara. Alltså det var bara så här min grund. Sen försöker jag kompensera genom att vara rolig och vad jag nu kan vara. Men jag är sämre och kommer alltid vara någon som inte är lika bra och lika omtyckt som alla andra. Mm. Alltså det är bara så.
Mm. Liksom. Jag undrar om det är någonting med just humor som gör att det inte känns lika sårbart. Alltså det känns som att det ofta är så att om man har typ dålig självkänsla eller dålig självförtroende och typ inte tycker att man är fin nog, så ska man alltid kompensera med humor. Men vad är det som gör, alltså det kan ju lika gärna vara så att man försöker skämta och att skämtet inte landar och att man då borde tänka, vem är jag som tror att jag är rolig? Mm. Men det går man typ inte på samma sätt som man så snabbt går till att jag ens tror att den här killen skulle vilja ha mig för jag är inte tillräckligt fin eller jag är inte tillräckligt bra. Mm. Men att humor blir en sån där skydd. Jag vet inte, det känns som att många skyddar sig bakom humor när man inte mår bra.
Ja, alltså verkligen. Det har gjort hela livet. Ja. Och jag först så blev jag ganska stött när folk, om någon var så här, det är en försvarsmekanism, du vet. Och jag bara, nej men låt mig vara en rolig tjej. Alltså det kanske bara är min personlighet.
Ja.
Så att jag hade svårt att typ ta det, men 100%. Alltså jag, det har ju varit viktigt för mig att psykologer tycker att jag är skitrolig. Alltså annars blir jag obekväm. Alltså om jag inte får in någon liksom rolig rant om hur dåligt jag mår typ, då är det liksom lite så här, fan jag presterade inte idag på psykologen.
Ja.
Liksom. Men det är ju också min, alltså det ger mig så mycket lycka att vara, att använda humor liksom, och att ha kul, och jag har landat mycket mer i att kunna vara allvarlig nu. Det hade jag ju mycket svårare för när jag var yngre.
Mm.
Men det är absolut, så är det jätte skön. Alltså det är ett försvar.
Ja. Men jag har också använt det hur mycket som
helst. Men jag tänker så, alltså det ena utesluter ju inte heller det andra. Nej. Alltså man måste ju kunna få använda sig av humor utan att det är en försvarsmekanism.
Ja, gud ja.
Likväl
jag menar
som
att alla komiker typ mår piss egentligen.
Men det gör de ju.
Ja, det var ni som sa det.
Men visst gick du till typ skolkurator någon gång?
Jo, men jag har ju så dåligt minne också dessvärre, men jag så högstadiet gick jag till kurator typ. Och var jag ändå så, jag gillar inte mig själv, du vet, hon bara tåkigt. Nej, förlåt. Hon var nog gullig och var så här, love yourself. Men så det gjorde jag en del, men det var ju, alltså det var så mycket luckor, ni vet. Alltså även när jag gick till några olika psykologer i gymnasiet, men det var ju aldrig något som bara stämde helt. Alltså jag fick ju så här, de var så här, du har ångest liksom, du har kräkfobi hade jag ju. Och du har svårt med dig själv liksom. Men det var ju som att jag så desperat ville ha sista pusselbiten, men jag visste inte hur jag skulle fråga om den. Alltså jag visste ju inte att det kan vara ADHD, jag visste ju inte det liksom. Så det var som att jag bara, ja, jag får hjälp så här, jag får lite plåster typ, men jag fick liksom ingen operation.
Nej, precis.
Exakt.
Mm. Ja, som att försöka plåstra ett lite för djupt sår liksom. Ja, som man behöver sy. Wow.
Vilken metafor.
Ja, men sy inom 2 timmar, annars är det inte lönt.
Men du nämnde det här nu, men kräkfobin.
Purr. Nej, förlåt.
Hur började det? Alltså vi har ju pratat lite om kräkfobi tidigare.
Ja, eller emetofobi heter det ju på liksom psykolog.
Precis.
Psykologiska
term. Du har ju också haft det.
Jag har också haft det, en släng av det i alla fall. Ja. Jag har ju gått i terapi för det.
Mm. Ja.
Men du har ju liksom ett utlösande, alltså när det här börjar.
Ja, story time. När jag gick i högstadiet så var jag på en semester då med min kompis och semester så från högstadiet med min kompis och hennes föräldrar i Spanien. Och så blev jag matförgiftad på den resan.
Vi var i Spanien.
Ja, men alltså vi var i Spanien. Och så satt jag där och skulle äta någon så här middag. Jag hade ju köpt någon så här säkert. Men jag hade köpt så här världens fulaste klänning, men som jag tyckte var så fin, som hade så här padded boobs, ni vet.
Ja, alltså,
jag har bröst nu. Och sen så blev jag så, hade så ont i huvudet, du vet, så här, och jag svag tjej liksom. Mm. Och så svartnade du på ögonen, de var så Alvedon, jag var så, ja, jag ska nog lägga mig ner. Så la jag mig ner på restaurangen. Så här, det var bara, mådde så dåligt, och sen så körde de hem mig då, och jag låg i baksätet så här som en fisk. Och sen så jag tänkte väl att jag var döende då. Och sen kom vi fram och så bara spydde jag, vet, så här på golvet, alltså så triggern. Men och de var ju jättegulliga, alltså de föräldrarna, men jag kände mig så utelämnad och var liksom
man är själv liksom.
Ja, och jag var så trygghets liksom person, så jag hade inte med mina föräldrar, och så liksom låg jag i den här sängen, jag bara kände mig så äcklig och i vägen och bara så här, nej, alltså det var jobbigt. Jag var sjuk i några dagar. Det kom någon läkare som skulle ge mig en spruta i rumpan. Det var bara så här, det var kul att ingen fnissade åt rumpan. Alltså det var typ så jobbigt att behöva säga rumpan, sen var det tyst.
Och vi,
alltså, röven, alltså. Ja. Gud, stjärten. Nej, förlåt. Ja, och sen så vet jag att de liksom åkte på äventyr, så jag blev liksom lämnad ensam i några timmar så här. Och det var väldigt, det blev också så här traumatiskt, för att jag var så här, var lämnad själv. Ja. Ja, man var rädd och liten liksom. Mm. Men jag hade inte haft problem med att vara sjuk innan liksom. Men efter jag kom hem så började jag få så här flashbacks, jag kunde inte riktigt sova, jag drömde, det liksom gick på repeat bara, det här med när jag var sjuk liksom. Och sen så tog jag liksom inte tag i det på ganska lång tid, utan det blev så här undvikande beteenden. Jag hade liksom svårt att ens att dricka vatten, för att jag tänkte att, eller det påminner mig om när jag började dricka vatten när jag var sjuk. Jag var så rädd för att spy, jag började liksom kolla på alla, registrera hur alla andra mådde. Om någon var så här, ont i huvudet, så gick jag någon annanstans, då fick jag ångest, för jag tänkte att nu är den här personen magsjuk.
Mm. Ja.
Alltså du vet, allt sånt där.
Mm.
Och slutade umgås med vänner ganska mycket. Vågade inte åka in till stan, typ ta tunnelbana. Ville vara överallt med mamma typ, alltså att jag behövde ha med mig någon förälder. Och var liksom ganska svår säkert, alltså klurig att vara runt ibland, för att jag var, det var så mycket säkerhetsbeteenden. Jag frågade om allt jag åt, om det är det tillagat det här och är det så här. Var inte närvarande alls typ i livet. Jag satt ju bara och väntade på symptom från min kropp.
Liksom. Oh my god, jag relaterar så mycket till det.
Alltså... Ja, men hur skulle du säga att de här, för man blir ju extremt begränsad när man är rädd på det här sättet. Mm. Hur skulle du säga att de här begränsningarna påverkade ditt liv i övrigt? Liksom?
Nej, men det var liksom att jag inte levde det liv som mina kompisar gjorde. Typ. Eller det jag såg att alla andra gjorde. De hade kul och vågade, alltså det var ju så små grejer, alltså bara att så här, gå på en hemmafest eller sova över hos en kompis eller liksom allt sånt där blev liksom så, det hände liksom inte, alltså jag tog avstånd från det som mina kompisar gjorde.
Mm.
Det var jätteisolerande och väldigt mycket skam. Det var väldigt svårt att förklara för folk hur det var, man kände sig så löjlig. Det är verkligen så här, det är så jobbigt att behöva säga till folk så här, jag är livrädd för att spy. Så här. De bara, vad menas?
Ja, folk är så, gör det, gillar väl ingen.
Man bara, nej. Det är så obehagligt.
Men, och man känner sig så jävla jobbig i just, för jag relaterar ju till det här, all mat.
Ja.
Alltså jag var så, är det här tillagat? Hur ser det här köttet? Så kan jag dock fortfarande. Alltså jag kan fortfarande vara alltså lite extrem i det. Ja. Och man vet att så här, jag är helt sjuk som frågar det här, men jag kan inte låta bli. Nej, alltså det är liksom... Mm.
Jag tyckte mest man märkte på dig Ida, när, alltså om vi typ skulle umgås med några och så var det en som hade blivit sjuk.
Mm.
Och då var det så, vad är det för sjuka? Och bara
just
så, okej, okay, ja, nu råkade det vara någonting med magen. Och bara så, då var det nästan att du ville dra dig ifrån, för de här andra vi skulle umgås med kanske hade hunnit träffa han som nu var magsjuk. Och då håller det på att sprida sig nu. De har bara inte hunnit bli sjuka ännu. Alltså att man liksom,
man tänker steget före. Men det är ju för att man har hört, man vet ju också att magsjuka smittar så mycket.
Ja,
alltså det vet man ju. Och
därför man smittar innan man börjar bli sjuk.
Liksom. Mm. Exakt, ja. Exakt.
Mm. Och när man får upp så här artiklar, alltså jag slutade ju liksom, jag vill inte se någonting. Men det var så här, nu är vi inte kanske sjuksäsongen igång. Ja. Så här, nu är det ännu lättare att bli smittad. Typ. Mm, ja. Så här, det smittar bara man kollar på någon som är sjuk. Alltså, ja. Det var så mycket,
man bara, om någon berättar om att den är sjuk, då kommer du bli smittad.
Ja, och alltså, sen så. Kunde jag, alltså, det var bara så här, om någon hade sagt ordet så här, spya eller kräkas eller någonting under dagen, så när jag skulle sova så ekade det i mitt huvud. Mm. Alltså det ordet och meningarna. Så att i KBT, som ju räddade my life, liksom, eller liksom räddade mig från den här fobin, så behövde man liksom öva på att säga orden. Och då använde jag också humor såklart. Så jag kommer ihåg att jag fick som uppgift att skriva på tavlan olika liksom ord med det här. Och då skrev jag så här, spy like a queen. Så här, crack queen. Alltså jag bara skrev massa så här.
Men fick du även kolla på bilder på spyor i terapin?
Nej, det gjorde jag inte. Gott!
Alltså det var så jävla vidrigt. Men och vet du vad jag också hade som jag minns som att, alltså det här var så jävla hemskt, ja. För att det här var bara något, det här hade bara satt sig för mig.
Mm.
Alltså köpa en plocksallad på en liksom typ ICA.
Mm. Alltså jag kycklingen
var så
rädd.
Du, nej men jag var så rädd.
Räkor.
Ja. Nej, då, på den här tiden var jag vegetarian, okay. Så det var ju vegetariskt.
Ja, men ändå, du hade ju blivit vegetarian för att vara rädd för att spy.
Ja, det blev jag. Queen! Mat. Bli vegetarian bara, like a queen!
Du bara rädda klimatet, nej jag kräk på mig.
Ja. Nej, men och just det här, alltså, att då gå och plocka den här salladen. Alltså jag var ju så här, nu, alltså min psykolog har gett mig det absolut värsta straffet en människa kan få.
Ja.
Alltså livsstilsvängelse eller plocka en plocksallad.
Ja, jag måste säga att jag har en liknande historia från kommittén. Och ja. Det var... när vi skulle gå på en dåligt recenserad buffé.
Alltså det hade fan jag med. Alltså, jag var inte ens rädd.
30% av gruppen showed up. Alltså förstår ni hur komiskt, alltså det var så jobbigt, men det var så komiskt att se liksom personer från då, när jag var 19 upp till 45 med liksom tre barn, gå in då med två psykologer med så här företagskort som betalar för allas vår mat liksom. Gå in, alla har liksom så här rödrosiga, du vet, och så här tårar i ögonen och bara ska plocka på sig de här liksom, och bara vet, det sitter två andra personer på det här stället och det är verkligen så, två stjärnor eller vad som helst.
Ja.
Och jag liksom, det är en psykolog bakom ryggen och bara, ta kycklingen nu Elin, du vet. Och jag bara, nej, du vet, ta kycklingen. Och så sitter alla där och liksom äter små tuggor och typ gråter samtidigt. Alltså det var ju helt bizarrt.
Ja.
Men det var ju också ikoniskt. Alltså jag satt ju uppe den natten och väntade på att bli sjuk.
Jo,
liksom. Att jag satt ju bara, jag slutade ju sova tyvärr. Alltså jag sov, och jag kunde inte sova med när det var släckt. För då kände jag mig jag mig ensam och rädd. Så jag sov med lampan tänd i många, många månader.
Mm.
Men det var ju väldigt bra, alltså det var ju smart. Men de var också så här, de sa typ, de bara, ingen har blivit sjuk innan, sa de, råkade de säga typ, och så bara, nej men gud, just det. Så här, och jag bara, alltså det var ju eldprovet.
Ja, men det är ju.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Så. Men du berättade för oss, alltså trots att du liksom levde väldigt begränsat och inte träffade så mycket människor, så berättade du för oss om en dejt som du skulle på. Du måste berätta det här.
Ja, det var ju, jag vet inte hur långt efter, men kanske något år efter att jag hade liksom utvecklat den här fobin, så blir jag bjuden på dejt av världens gulligaste kille som jag gick teater med. Och det var liksom första gången som någon tyckte om mig, tror jag liksom. Jag var ju superkär en kille så här i mellanstadiet, skrev låtar om honom, men det blev ju ingenting. men han liksom bjöd ut mig och bara, vill du se den här nya filmen på bio, du vet? Och då visste inte jag att jag kunde vara, att någon skulle vilja grama mig liksom. Mm. Eller gå på dejt med mig. Så jag bara, oh wow, du vet. Så vi skulle gå på en biodejt. Jag har varit förkyld, typ haft någon influensa inför det här, så att jag mår fortfarande lite dåligt och jag mår illa. Men så säger min moster så här, låt inte din ångest begränsa dig, du vet. Så jag bara, okej, så här, KBT queen. Innan jag ens gick KBT, jag bara, nej, jag ska inte göra det så här. Och så går jag på den här dejten och jag bara, mår fan lite dåligt, men nu kör vi så här, nu är det dejt.
Det sitter i huvudet,
Och det är så, ja, och så kommer jag fram och så får jag en souvenir av honom. Jag får en sån här pennvästare i form av en sån här London tour bus, eller sightseeing. Alltså, så gullig, jag bara, så tack, man vill ju köpa någon snacks. Jag bara, typ inte så här, mår lite illa. Jag bara, jag har mens, kommer jag ihåg att jag sa. Och så tar vi oss upp, alltså det har gått 5 minuter av dejten. Vi ska in i salongen och jag bara så, kaskad spyr på golvet utanför salongen. Då var jag verkligen så här, jag bara, nu är det universum, så det är något skämt här nu. För att det här, vem händer det här? Alltså jag är inte full, jag är inte på något så här, det är liksom klockan 5 på en onsdag.
Och ja, men jag måste fråga er båda, är det det som är ens skräckscenario? Alltså att man ska, är det själva, det här kan ju låta jätteäckligt för någon som kanske tycker att det, men det är bra KBT för någon som kanske har kräkfobi och lyssna på det här. Men så är det liksom själva spyan i sig som är äcklig, eller är det här skräckscenariot att göra det bland folk? Alltså att det ska bli en pinsam situation?
Både och, skulle jag säga att det var för mig.
Ja.
Ja, alltså det,
nu. För då är det, ni båda har ju två, en varsin sån scen då där det faktiskt har hänt.
Ja, ja, precis. Liksom. För jag spydde ju offentligt på tåg.
Ja. Mm.
Men för mig, där och då, hemskt, skäms, såklart.
Ja.
Men det underlättade ändå. För att efteråt, när jag ändå kunde så här, alltså mitt liv går ju inte under.
Nej, det var ju pinsamt, men jag går ju vidare liksom.
Ja, och det, alltså det är som att så här, jag vet inte ens om man visste exakt vad man var rädd för. Men det var som att liksom, bara känslan av att inte veta. Jag tror att det var mycket så här ovisshet.
Mm.
Och bara så här, man vet inte när man spyr. Alltså man vet inte när det kommer. Man har ingen aning vad som kommer, ja, men hur andra kommer reagera eller hur man själv kommer reagera. Och man, det är bara så ovisst. För att när man har fått sin fobi och sen inte varit sjuk på länge, för att man också är så, här, så försiktig typ och så. Jag trodde ju att jag kunde undvika att spy. Jag bara, jag har utvecklat så jag aldrig spyr.
Ja.
Så stolt.
Ja.
Liksom, då är det som att man har glömt bort. Och så har man bara ett trauma då och kopplar det till. Ja. Och bara, där blev det så jobbigt och det var ångest och det var panik.
Ja,
liksom.
Exakt.
Och då är det som att man bara, det kommer bli... Jag kommer dö. Alltså det är det. Man tror att man kommer dö. Att man bara... Man fattar inte riktigt vad man tror ska hända. Nej. Man kommer inte klara av det. Man kommer inte överleva.
Ja, det är bara sån enorm skräck. Liksom.
Ja. Ja, det är verkligen.
Det är jättekonstigt. Ja.
Men vad hände efter den här dejten då?
Jo,
med både dejten och kräkfobin.
Ja, precis. Åt helvete med båda kan jag säga. Jag var väldigt så här, jag har ju alltid varit så här drama queen även i min inre monolog. Så att jag kommer ihåg att jag sa till mig själv inne i mitt huvud så här, Elin, nu går det ut för. Så här till mig själv. Och leka att jag så blivit av med jobbet och familjen. Alltså,
ja.
Nej, men det sa jag till mig själv då. Jag bara, nu, så här, ett trauma till. Så här. Nej, men jag blev hämtad av min så här bror. Och han var ju så gullig kan jag säga. För det han sa, han satt så här och du vet så stöttade mig. Typ. Och jag satt
där, alltså,
ja, han var ju kvar. Och jag bara så. Och då sa han så här, det var en bra icebreaker i alla
fall. Nej! Fy fan vad gullig.
Hur gullig person. Jag har liksom spytt framför honom och han är ändå så queen.
Nej, alltså det är
slay.
Slay på dig.
Det är det gulligaste jag har
hört. Men han var jättekär i mig, men jag hade så... Alltså lilla jag hade så stark ångest och panik så att jag kunde aldrig träffa honom igen.
Mm.
Alltså jag kunde inte, och det var så hemskt, för jag tror inte ens att jag förklarade varför. Jag tror att jag hittade på någonting annat, det här med ärligheten, att jag liksom inte var sårbar för folk.
Mm.
Att jag, han blev bara jättesårad och skrev så många gånger, alltså ett år typ, att han, eller två, att han bara skrev och bara, ska vi ses nu, du vet. Och jag bara, det går inte. Jag kan liksom inte möta den där personen för jag har så mycket ångest.
Mm.
Tänk om det händer igen, jag vet inte.
Mm.
Och han var ju helt underbar. Alltså så. Sen sågs vi, det var dock väldigt fint. Alltså det var hemskt. Och gud att jag berättar storytime om mitt egna liv här. Det är lite nytt
i karriär. Det är det som händer i ångestfara.
Ja, vi sågs liksom flera år efter. På en bar så sitter han själv. Och jag är med mina kompisar. Och jag bara... Så, alltså namnet är det du så här? Och han har aldrig sett någon lysa upp på det sättet. Och bara, Elin så här. Och vi bara sitter där, han bara, hur mår du nu? Du vet, jag bara, jag mår bra. Så här, eller bättre i alla fall. Och så sa han det, han bara, jag var ju kär i dig Elin. Så här, jag var så ledsen, du vet. Jag bara, jag hade den här ångesten. Alltså jag så.
Ja, då började förklara du ändå situationen.
Ja.
Ni har ändå liksom fått ses efteråt och få det här förklarat.
Ja, och så sa han, vad gör du imorgon? Så här, så gick vi på dejt. Då. Och vi fick vår liksom revansch typ. Sen gick det inte så bra med den relationen, men ändå.
Ja,
ändå.
Ni fick ändå en liten revansch.
Ja, det var faktiskt väldigt, väldigt fint. Det är ändå ett sätt att läka ett trauma typ, eller liksom att få ett
avslut. Ett closure, ja.
Men jo, men för du, vi har ju varit inne på det lite just med KBT och sådär. Men för du, visst började du liksom i gruppterapi för din kräkfobi?
Ja.
Mm, hur var det?
Det var så otroligt. Jag är så tacksam för det. Det var så bra psykologer och det var helt otroligt att sitta i ett rum och inte bli dömd.
Mm.
Alltså det var så här, jag kunde ju sitta och berätta att när jag skulle äta typ något bröd så tog jag det med knogarna.
Ja.
Alltså att jag liksom rörde saker med knogarna istället för med fingertopparna, för de kändes mer bakteriefyllda liksom. Alltså såna grejer, och jag kunde säga alla de här konstiga grejerna och alla bara relaterade och sa ingenting konstigt och bara få sitta där och bara liksom att folk bara berättar sina grejer. Jag bara, det är exakt det här jag känner. Det var otroligt. Men också väldigt, alltså det var ju bizarrt. Vi gjorde ju massa sådana exponeringsgrejer att vi skulle i trupp, vi delades upp i två grupper och så skulle vi gå runt och ta på handtag och så på liksom det här sjukhuset. Och så, och sen skulle vi gå till pressbyrån och köpa snacks ihop. Och sen äta då med våra tvättat, äckliga liksom. Händer. Liksom.
Ah.
Så här. Och det är ju en fantastiskt rolig bild framför mig. Men det var liksom, det var ju en väldigt, man brydde sig om varandra väldigt mycket.
Mm. Mm.
Det var som att, alltså jag, ja.
Ja, men också, det funkade också.
Ja, det är alltså, också det något blev, med KBT som är...
Det funkade.
Är, mm.
Och det är helt, alltså det är helt otroligt. Jag är så tacksam. Annars vet jag liksom inte vad som hade hänt. Eller om jag inte hade blivit fri från den då. Alltså då hade ju mitt liv kunnat se annorlunda ut, tror jag.
Mm.
För att, ja, att bli av med den gjorde att jag kunde börja leva ett liv.
Mm. Alltså ja, på precis. Riktigt.
Mm. Jag kunde börja umgås med kompisar och ha fler spelningar och våga gå på dejt och våga gå ut på bar. Alltså det
ja,
alla sådana grejer och gick inte runt med en konstant ångest och vara den här neurotiska personen.
Mm.
Så att både den kommittén och att jag fått min ADHD-diagnos och allt sånt gör att jag kan sitta här så här 23 år gammal och leva ett artistliv eller liksom göra det som jag alltid velat göra.
Mm.
Men varit rädd att jag inte skulle kunna göra. För att jag bara, hur ska jag, om jag inte vågar ta mig in till stan, hur ska jag då åka på spelning i Skåne liksom, och så.
Ja, men för efter den här gruppterapin då har det liksom, du har blivit bättre i din kräkfobi, det har också konstaterats att du har mycket ångest och så,
ja.
Men till slut är det också en psykolog som ställer dig frågan om du har funderat på om du har ADHD. Hur känner du då?
Gud vad rysning du ändå berättar det där. Jag vet, ja. Ja, det var som att jag fick ju liksom en liknande chock som jag fick när en kompis hade nämnt det. Men eftersom att jag hade hört det en gång tidigare så var det som att det fanns någonstans i mig. Men jag hade inte vågat tänka på det mer. Så jag blev chockad, men jag blev också så... Alltså, det öppnade ju upp någonting. Det var som att jag bara, menar du nu att... Jag har inte liksom fabricerat någon historia här som ska ge mig en diagnos eller någonting. Det är bara jag som har berättat om mitt liv. Och du säger att det kanske finns en förklaring på det. Alltså ett ord. Jag minns det jättetydligt att sitta där med henne och jag bara, vad menar du? Hon bara, det du beskriver är så likt, alltså ett liv med ADHD. Och då sa jag bara satt och bara, ja, jag är så motiverad och så lycklig och i extas den ena sekunden, och två sekunder senare så hatar jag mig själv mer än någonting annat och vill inte skriva någon enda låt någonsin igen, och jag är sämst liksom. Och jag trodde att jag var helt unik i det. Jag trodde att jag var helt ensam i det. Men det här är bara Elin-personligheten, så här, grattis till mig. Så att det startade, alltså jag är så tacksam, alltså jag känner bara tack till henne.
Och här kom, nej jag ska
Oprah.
Ja, verkligen, ja, Oprah. Nej, men då, för då får du göra en utredning och du får också din ADHD-diagnos.
Ja.
Hur var det att få den diagnosen? För det kan ju vara lite olika från liksom person till person, hur man känner att väl så, okej, nu får jag det här på papper.
Ja, det var ju massa olika känslor samtidigt. Men jag ville ju ha diagnosen. För att alltså utredningen är ju typ det viktigaste jag gjort i mitt liv. Alltså att bara få gå igenom hela livet och få förklaringar också på att så här, varför du känner så här är nog därför, och liksom bara så här, bara pussla ihop allting. Det var så liksom läkande. Och då efter hela den långa perioden, och att då veta att så här, får jag diagnos, då kan jag få hjälp. Då kan jag få medicin, då kan jag få, alltså då kommer det stå i min journal, så jag kommer inte bli frågasatt liksom. Det, så att jag var liksom så nervös innan jag skulle få samtalet, för då gick jag nere på Folkis i Skåne. Och så skulle någon ringa då och berätta så här. Och då var jag så nervös, jag pratade med pappa och det var så gulligt, för då sa jag så här, tänk om jag inte får, eller liksom vad ska hända? Och då skickade han en YouTube-länk till den här låten okej, ska se om jag säger rätt, Que sera, sera. Så här, som är så här, what will be så här. Och då bara så började jag ju så här storgråta, för att jag bara, ja, nu är det bara det som blir, får bli liksom, det kommer bli bra. Och sen så får jag det här samtalet och de bara, du har ADHD. Och det var ju som att nästan hela livet så här, flash before my eyes på något vis.
Ja.
Jag bara, har jag alltså haft det här hela livet?
Ja.
Och ingen har hört av sig. Och sagt det.
Kan någon ha plockat upp telefonen?
Ja,
kände du?
Men det var en sån bekräftelse. Det var så skönt. Det hade varit tufft för mig om de sa att jag inte hade det då. Sen så försökte jag förbereda mig på det. Att jag bara, jag har fått en utredning, jag vet hur jag funkar mer. Mycket mer än någonsin tidigare. Men det var väldigt, väldigt befriande.
Ja. Var det liksom helande i sig att bara få diagnosen, eller har du liksom även blivit hjälpt av typ mediciner och så?
Alltså jag har testat två olika, inte hittat någon som funkat bra för mig än. Och det är en grej som jag så gärna skulle vilja vara med om. För att jag har fått så bra hjälp. Jag har gått så här strukturgrupp och känsloregleringskurs så här på psykiatrin. Så otroligt bra. mycket hjälp med så, här, så att man får livet att gå runt på något vis. Jag skriver så fina listor nu och jag prioriterar och liksom så. Det kommer alltid vara så svårt på olika sätt, men just det här medicinbiten var, det är så svårt. Alltså det är svårt. Man måste testa lång tid. Det är liksom, om man mår bra psykiskt av det så kan kroppen börja må dåligt. Ja. Och då fick jag hjärtklappning. Och då fick jag liksom, fick jag ingen aptit. Alltså det var så här. Så att jag är fortfarande på den resan. Mm. Men har en ganska stor rädsla för att inte hitta rätt. För att när jag testade en medicin så märkte jag för första gången att det blev tyst i hjärnan lite. Alltså tankarna gick med bara lite längre liksom sekunders mellanrum, och det var så otroligt skönt, och jag kunde sätta mig ner, jag pratade med mamma och jag var bara mer, jag var här, jag var inte, jag satt inte och skakade med benet och behövde och var så här, åh, du vet, nu pratar du för långsamt, utan jag var så här och nu. Så att det drömmer jag ändå om att få ha, för det skulle bara kunna dämpa intrycken lite. Det är väldigt mycket intryck som jag tar in som blir för mycket för mig. Och bara så dämpa lite att det är så mycket känslor och så mycket så.
Men, ja, men för idag så är du ju liksom artist och det livet är ju mycket hit och dit och man reser mycket och sådär.
Mycket intryck på tal om intryck.
Ja, verkligen. Ja. Men hur hanterar du det livet?
Det är en jättebra fråga. Det är ju lite som ett experiment, känns det som, nu i början. Och jag vet att det är det här livet jag vill ha, men det är verkligen lite så här, då ska vi se. Man vet hur det är att gå i skolan, och det var också mycket intryck, men då vet man vart man ska varje dag, och så är det typ samma tider, och sen åker man hem till samma hem. Nu är det så spretigt. En vecka är liksom inte den andra lik. Alltså det är mötet, och sen är det mötet med någon annan, sen en intervju, sen ska jag på spelning den dagen. Ofta så nya platser. Och jag tycker att det är jättespännande. Jag tycker att det är jättekul att träffa nya människor. Men jag blir ju så otroligt trött. Alltså jag blir så trött.
Men kan du näpa och sånt då?
Ja, jag är superbra på att näpa. Otroligt bra. Tack gode gud. Men same, så att alltså. Det jag försöker göra, alltså några så här verktyg, är att jag försöker liksom strukturera en vecka så att jag inte har tre maffiadagar efter varandra.
Nej,
alltså om jag har haft spelning och en intervju och ett möte en dag, så måste nästa dag vara mindre intensiv. Så jag måste ha tid att bearbeta och landa och vara själv hemma liksom. Och det går ju inte alltid, och då blir det liksom ju svårare, då blir jag ju sliten. Men jag försöker i alla fall att så här, också bara träffa, om jag träffar kompisar så försöker jag att så här, det kan vara svårt ibland, för man vill så här, jag vill ju nu för tiden verkligen sköta mina vänskapsrelationer, men att så här, kanske inte sätta och träffa en kompis efter att jag har haft en sån dag där jag har, det är mycket intryck. Men det är svårt, för att man kan ibland fastna i att så här, att andra klarar det. Jag bara, men Elin,
ja,
du har haft så här, två grejer
det
idag.
Det går ju för alla andra, varför kan inte jag också?
Ja, liksom. Någon har jobbat 9-5 så här, som en vanlig människa, och sen har jag haft så här, två möten som handlar om mig. Alltså du vet, jag är så, och så ska inte jag orka dricka vin efter det. Liksom.
Men exakt.
Men så är det ju, man måste landa bara i vem man är och att man gör sitt bästa. Jag har fått så mycket bättre självkänsla av min senaste så här ADHD-kurs i känsloreglering. Att jag lyssnar på mig själv mer. Och är man trött, då säger jag till mig själv så här, åh, vad jobbigt. Nu är du sliten. Vad behöver du nu?
Vad
tänker du är bra för dig nu då? Alltså mer så här, bara en så vänlig ton mot mig själv har jag fått mer av i alla fall.
Är det typ det viktigaste med känsloreglering när man ska lära sig det? Att just så prata snällt med sig själv?
Det är mycket så. Och det kan låta så här lite löjligt kanske. För att man tänker sig att det bara är det här så här, att stå i spegeln och bara du är bäst. Och det tror jag kan vara jätteslöj också. Men det är mycket att bara så här, se sig själv där man är. Alltså att inte jäkta ifrån känslor utan vara i dem. Hur de än ser ut. Alltså även om det skulle vara jag känner skam för jag har gjort någonting dumt mot någon. Eller så här, ändå ha förståelse för sig själv.
Alltså, exakt.
Ändå sitta ner och bara, nu känner jag skam. Och så bara, var känns skammen i kroppen nu? Annars känns lite i bröst, det känns lite så. Vad får jag för tankar nu då? Alltså bara, sätta sig ner, prata med sig själv som att man var sin kompis. Det var, en psykolog sa att hon brukade ibland hon brukar bara lägga sig i sängen, alltså det är så gulligt, och bara säga så här: ja men berätta nu då. Ta det från början. Alltså hur fint det är finaste, inte det?
Alltså,
och det är främmande, ja, det är främmande för en. För att ja, men det är ju det. Sig det när man är liten.
Nej. Nej men det är också typ främmande för en nästan att ha vänlig ton mot sig själv.
Mm. Ja.
För man är, hur kan du inte orka? Alla andra orkar. Varför skulle du behöva en nap nu?
Mm.
Man bara, för att det är mina begränsningar. Alltså,
ja. Men gud vad jag verkligen med ska köra den. Lägger mig i sängen och säger till mig själv. Berätta nu.
Alltså. Jag fattar det. För man, först blir man så obekväm av det. För man bara, gud, sån kärlek ska jag inte ge mig själv. Ja. Det gör man liksom inte.
Jag springer språngande galen. Liksom.
Ja. Men jo. Så bara testa. Ibland kan jag har haft en sån grej, fast liksom med mer en sån handling. Att jag ibland, för att det ska bli lite roligare och mysigare i vardagen, så kan jag säga, om jag typ gjort någon mat. Alltså jag gör ju ingen fantastisk mat, va? Men det kan vara en macka. Då liksom, det här låter så galet. Då lägger jag den på bordet så här, du vet. Som att jag serverar den till någon. Det är som att jag bara, från Elin till
Elin.
Sätter jag den där så här, varsågod. Åh,
det är helt underbart.
Det är jättegulligt.
Då är man gullig mot sig själv.
Ja, verkligen.
Men en sak vi måste också hinna med. Alltså, vi har förstått att du har inte så mycket prestationsångest. Men däremot så har du ett bottenlöst bekräftelsebehov.
Ja, bottenlöst.
Berätta om det här. Ja. För det här tycker jag att folk inte vågar prata om.
Nej, precis. Och det har jag har alltid tagit emot för mig att säga det ordet. För det låter, ni vet så här, när man är liten och så säger man så här om folk. Men gud vad hon vill ha uppmärksamhet.
Ja, just det.
Men gud vad bara bekräftelse.
Ja.
Och då är jag så här, ja det vill hon. Ska vi kanske ge henne det och sen lite terapi? Alltså kommer du ihåg så här, när någon la ut så här en Snapchat eller någon så här, du vet, alltså, mår skit. Hon vill bara bekräfta sig.
Ja!
Och! Men det har jag verkligen, ett otroligt bekräftelsebehov.
Mm.
När man har ADHD så har man ju en dopaminbrist i hjärnan. Och vad får man dopamin av? Jo, bland annat bekräftelse. Så att ha ändå en brist på det, då söker man söker så mycket kickar hela tiden. Och jag har fått mycket bekräftelse i mitt liv. Jag har fått mycket bekräftelse av mina föräldrar. Mycket sådana här, ni vet, värdeord som man typ inte ska använda om man tänker på hur nuvarande eller så här, föräldrar nu för tiden är. Att man ska inte säga så här, vilken fin teckning, utan man ska säga så här, vad hade du kul när du gjorde den här teckningen? Ja, vad härligt att du försökt. Men jag har verkligen bara fått så här, bäst, bra, otrolig, slay nu för tiden. Så att då har jag ju fått det behovet mättat när jag var, sen jag var liten. Och då blir behovet typ större och större på något vis. Att jag vet inte hur jag liksom skulle, eller hur jag beter mig om jag inte får bekräftelse. Alltså, om jag sitter i ett rum med nya människor och inte får skratt eller inte får liksom, ja, men bekräftelse för musiken eller min personlighet, så här, då känner jag mig vilsen. För jag har liksom blivit, jag har inte bara fått bekräftelse för så här musiken. Det är ju så här ganska svårt att undgå, för det får man ju, eller det, ja, man vill ju ha applåder och man vill ha komplimang eller feedback, men också på min personlighet mycket. Alltså nu ska jag exposa mina bröder, men de har liksom ofta gett bekräftelse för hur jag är socialt. Alltså att som så här, om vi var på någon middag ihop eller så här, de bara, vad rolig du var idag. Bra jobbat Elin. Det var jättekul idag. Och då är jag så här, först är man bara så här, gud tack, men sen är man så här, oj, det blir liksom lite press och det blir lite så här, då är det mitt värde. De har ju till och med liksom gett mig lite så här, idag var du 7 av 10. Så här. Alltså galen. Nej, men det blir
så, skulle de bjuda mig efter en gång när jag inte har varit lika rolig, får jag ändå en inbjudan
ett
igen.
10.
Ja, precis.
Ja, och bara så här, de bara, ah, men jag tycker så här, ja, ah, men vad de sa, 60% av dina skämt är jättekul. 30% är sådär. Eller vet, sådana grejer. Och det kan de också säga med liksom, lite glimt i ögat.
Såklart.
Men det har blivit, liksom, det har ändå satt sig. Att det är den, det är den funktionen jag har. Alltså jag måste underhålla. Och jag måste liksom vara kul och bra. För annars går jag hem på kammaren och tycker inte om mig själv så mycket.
Men vad skulle du säga att musiken betyder för dig då?
Nej men gud, alltså det är så, det är så fint. Alltså nu ska jag försöka säga inte klyschor. Ni vet, ja, att man säger musik är min terapi.
Ja.
Jag vill inte säga det nu, men nu sa jag det ändå. Men liksom, vad jag än har känt, vad jag än har upplevt, vad jag än har tyckt om mig själv, så har jag kunnat landa i musiken. Och det innebär liksom att sätta sig med min gitarr eller sätta sig vid ett piano och sjunga. Det kan vara att jag sjunger vilken låt som helst eller att jag skriver en låt. Att jag liksom, då har allting bara lugnat ner sig. Mm. Alltså jag har kunnat vara mitt i ganska hög ångest. Och så är jag så här, jag bara sätter mig vid pianot. Och sen går det en kvart och jag bara, hela kroppen är mycket mjukare. Mm. Liksom. Och jag har, där har jag ju faktiskt varit min egna kompis.
Mm.
För jag har ju skrivit låtar ärligt och om det jag känner. Och jag har inte, ja, nu har jag skrivit, jag är ett monster, men liksom, jag har ändå skrivit det på ett fint och empatiskt sätt, tycker jag. Mm. För jag har liksom fått bara låta mig själv bara skriva allt. Skriv vad du känner nu och hur du mår. Så där har jag liksom varit ett stöd för mig själv.
Mm.
Och så har jag också känt mig bra, om man får använda ett sånt ord. Att om jag inte har känt mig som alla andra i skolan och har känt mig konstigt socialt ibland, så har jag liksom känt att så här, men jag kan musik. Det kan jag. Jag kan tvivla på allt med mig själv, men i musiken så har jag något att bidra med.
Mm. Ja, en trygghet,
du har mycket
liksom
att bidra med, vill jag bara
tillägga. Ja, det vill jag också säga. Och nu, alltså for the first time i Ångestpoddens historia, ska vi få livemusik. Alltså jag har redan gåsut och då har du inte ens börjat sjunga en del.
Men nu ska vi få höra Jag är ett monster.
Ja.
I den här studion.
Ja, alltså otroligt.
Jag är så ärad att vara den första.
Ja.
Det känns helt otroligt.
Men innan du ska få plocka upp gitarren så ska vi säga tack för att du vill gästa Ångestpodden.
Alltså, tack till er. Alltså tack. I love you. Jag är we så besatt. Besatt är jag.
Dito.
Jag är ett monster under så många sängar. Jag är ett monster. Jag är ett monster och jag trodde bara jag lekte lite kul kurragömma. Jag är ett monster inför gamla vänner och vet inte hur jag hamnade där. Helt plötsligt var jag saltet i en människas sår. Helt plötsligt var jag svaret på hur mamma mår. Jag är ett monster för så många människor. Jag är ett monster inom mig själv. Jag visste inte vad jag gjorde när jag inte svarade, inte saknade, bara skrattade. Stanna med mig när jag tappade, snälla. Stanna med mig när jag sabbat alla vänskaper. Jag vet att du förstår att jag kan inte vara mer än det här. Jag är ett monster, jag vet jag har sagt det. Jag tror inte ni fattar hur mycket jag har fuckat upp mitt liv och andra som fått människor att andas i fler fyrkanter än psykologer som tvångsmatar mindfulness. Stanna med mig när jag har tappat greppet. Stanna med mig när jag har sabbat alla vänskaper. Jag vet att du förstår att jag kan inte vara mer än det här. Stanna med mig när jag har tappat greppet. Stanna med mig för jag har sabbat alla vänskaper. Och jag vill inte vara så här jag är. Jag har ett gott hjärta men det är täckt av slem och egoism. Jag tror att min hjärna ser kärlek som något arbetsamt och trist. Jag har ett sätt att kontrollera för att jag ska kunna leva. Jag har ett gott hjärta men det är täckt av slem och egoism. Jag tror att min hjärna ser kärlek som något arbetsamt och trist. Jag har ett sätt att kontrollera för att jag ska kunna leva som jag vill. För jag vet alltid vad jag vill. Stanna med mig när jag har tappat greppet. Stanna med mig för jag har sabbat alla vänskaper. Och jag vill inte vara så här. Stanna med mig när jag har tappat greppet. Stanna med mig för jag har sabbat alla vänskaper. Och jag vill inte vara så här. Stanna med mig. Stanna med mig. Stanna med mig. Stanna med mig. såhär godis.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.